Vi tonar in, interiör ett teamrum någonstans i Sverige. Ett team står framför en skrumtavla och diskuterar dagens arbete. Lappar flyttas fram och tillbaka. Mötet verkar dra ut lite på tiden. Plötsligt kommer en person in i rummet. Personen har en dåligt sittande kostym och spetsigt hår. Kan det eventuellt vara en chef? Denne kliver fram mitt i ringen av personer runt tavlan. Chefen. God morgon mina vänner, jag ser att ni har problem att veta vad ni ska göra idag. Låt mig hjälpa er. Kalle, du ska uppgradera databasen. Lisa, du ska programmera ett nytt formulär. Och Kurt, du ska... En dörr slås upp med en smäll som får chefen att komma av sig. Instövlar Ola och Tobbe. De går fram till chefen och lyfter handgripligen ut denne ur ringen. Tobbe, det här fungerar inte. Den här typen av ledarskap lämpar sig inte i ett modernt informationsföretag. Lyssna på avsnitt 52 av väg 74 och håll truten, för nu kör vi.
Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Det är jag som är Ola och jag sitter här med Tobbe. Tjena Tobbe.
Goddagens, goddagens.
Jag höll på att bryta ihop det när du drog ett intro.
Vadå, spetsiga håret eller?
Nej, jag vet inte vad det var. Jag blev jättefnissig men jag fick liksom svälja tre gånger sen gick det över.
Ja, avsnitt 52 är ju uppe i.
Mm. Det är meningen med livet plus 10.
Mm. Snart firar vi två år.
Snart firar vi två år, ja. Det ska bli roligt.
52 är ju faktiskt, om vi skulle släppa ett avsnitt i veckan så hade det varit precis ett år.
Mm. Men det hade inte jag orkat.
Nej.
Varannan vecka är precis lagom tycker jag.
Mm. Jag håller med.
Ja, vad ska vi göra idag då?
Vi ska diskutera hur man kan transformera sitt företag, eller mutera sitt företag kanske, sin organisation.
Lite grann som ett virus nästan.
Mm.
Ett bra virus.
Ja, inte ett sånt virus man vill utrota.
Nej, innan vi gör det så ska vi köra en liten inzoomning.
Mm.
Men innan vi gör det så tänkte jag bara att vi skulle trösta folk som kanske inte lyckas ha knipa en biljett till vårat specialavsnitt.
Precis. Det är ju snart dags för inspelning av vårt live-inspelade tvåårsavsnitt. Jubileumsavsnitt.
Mm. Mm.
Och det börjar väl bli fullt va? När det här avsnittet släpps, då är det förmodligen fullt.
Då är det förmodligen fullt. Vi kommer ha en väntelista.
Ja, det får vi ha. Om det är folk som hoppar av, ja.
Ja, precis. Så folk som hoppar av, om det är någon som kan hoppa in sent och inte har några speciella matpreferenser, som vi brukar säga.
Mm. Precis.
För vi kommer ju bjuda på lite tugg.
Absolut. Från våran favoritrestaurang, självklart.
Ja.
Ni som inte får tag på en biljett så kan vi trösta er lite med att vi har planer på att filma hela kalaset också.
Mm.
Själva inspelningen.
Det är ju inte samma sak som att vara där, gissar jag.
Nej, det lär det inte vara. Men då kan man i alla fall få se hur det såg ut. Lägger förmodligen ut det på YouTube eller något sånt där samtidigt som vi släpper själva avsnittet sen då.
Ja. Och du som är lite, har lite så här regissörsambitioner. Hur tänker du att du ska klippa det här?
Ja, det blir nog... Jag funderar på om vi ska göra en musikvideovariant liksom med snabba klipp och... Jag vet inte.
Du tänker så här... MTV eller så här, Nakna kocken anno 1998.
Ja.
Det är mycket vespaåkning och in i lite så här små udda butiker för att köpa italiensk korv och kanske lite ekologisk ananas och sånt.
Ja.
Ja.
Vi måste använda rökmaskin hela tiden också.
det är ett stort plus ifrån mig i alla fall. Mycket rök. Jag tänkte att vi skulle zooma in på fem varför.
Ja. Det är helt otroligt att vi inte har gjort det redan.
Ja. Varför har vi inte gjort det?
Jag vet inte. Det har liksom...
Varför vet du inte det då? Nej, jag har en liten så här, lite hatkärlek till fem varför.
Mm-hmm. Berätta mer.
Ja, men det är
ska liksom, vi börja med att förklara vad fem varför är, eller?
Ja, det, vill du göra det eller ska jag?
Ja, du kan göra det.
Okay.
Det kommer väl från Toyota-vägen, eller hur?
Ja, jag tror att det kommer från TPS. Toyota Production System.
Mm, det gick ju någon radioreklam som, där de körde massa sådana här Toyota-grejer. Där vet jag att de nämnde fem varför.
Ja, vi kommer glida in lite grann på det här senare avsnittet också. Men det handlar om en så kallad rotorsaksanalys.
Mm.
Och löftet då är att efter fem varför så kommer du till den verkliga rotorsaken. Till exempel då från Toyota. Du ser att det blir typ något problem med lacken på en av bilarna. Eller på bilarna som kommer ut.
Mm.
Och så ser du så här, jaha, varför är det problem med lacken just här på hög bakskärm? Nej, men det är för att det ser att nej, det droppar ju någon form av vätska här när den står och ska torka eller vad de ska göra. Mm. Ja, så tittar du så här, men varför droppar det vätska där då? Nej, men det är för att det är någon packning här som är utkänt.
Mm.
Jaha, varför är den här packningen utkänt då? Nej, den är utkänt för att vi har precis bytt leverantör på den.
Mm.
Jaha, okej, varför har vi bytt leverantör på den då? Nej, men vi har bestämt oss för att det var billigare så.
Mm.
Och sen så när du, efter fem varför då, så har du kommit till den verkliga rotorsaken. Så att du nöjer inte med att, jaha, nej men den här, vi byter inte packning utan du går lite djupare.
Mm.
Du går liksom till, så här, till leverantören och okej, den nya leverantören levererar inte riktigt lika bra saker. Eller de har kanske inte lärt sig ännu vad vi har för krav på vår organisation. Så att det här är ett verktyg för att komma till den verkliga rotorsaken. Men,
och syftet är att man inte ska, att man ska undvika och bara patcha symptom.
Ja visst, du ska ju slippa det här silvertejpandet.
Mm, precis. Och för att det är väldigt kortsiktigt.
Ja, silvertejpen är kortsiktigt, ja. Det här med fem varför däremot, där kommer liksom min lilla så här hatkärlek in för det här. Det är att du framstår som en, kan ju vara en så här riktig knöl när du kommer in och det enda du gör är liksom att ifrågasätta.
Ja.
Jaha, nej men varför gjorde ni så då? Varför stressade ni? Eller så här, varför blev det fel i produktion? Nej men det var problem med den här saken. Jaha, hur kommer det sig då? Nej, men det var Ola som gjorde den. Jaha, men varför liksom blev det fel då? Nej, men Ola kan inte TDD. Jaha, och han har liksom inte lyckats med att testa upp den här saken. Nej, men då måste ju Ola gå på en TDD-kurs.
Mm.
Ja, visst. Ja, det kan vara sant. Det kan också vara så att det finns liksom ett annat här systemfel bakom. Och då kanske upptäcker det.
Mm.
Men om du hela tiden är den personen som ställer och liksom frågar varför, då åker du på en propp till slut.
Mm.
Och dessutom så tycker jag att, och det här är väl kanske mitt största problem med det här, att fem varför, den dissekerar liksom dåtiden.
Mm-hmm. Hur menar du då? Liksom att det kan vara orsaker som inte finns längre?
Ja, det kan det vara.
Temporära grejer till exempel.
Ja, temporära grejer. Men det kan också vara saker som inte är värda att åtgärda. Mm. Utan du kan liksom bara, du kan hålla på att dissekera dåtid hur länge som helst.
Mm.
Så jag tycker att du kan kanske komplettera den här fem varför med fem vad. Så här, ja, vad ska vi göra åt det här då? Det är liksom en lite mer framåtblickande och en skapande aktivitet. Jaha, nej men ska vi göra någonting åt det här? Ja, vad ska vi göra åt det då?
Just det.
Så att du har någon form av plan.
Just det.
Eller får en plan. Och det är lite roligare att blicka framåt. Ja, jo, jag vet. Det där är inte så bra. Vad kan vi göra åt det? Och så ställer du dig så här. Okej, vad kan vi göra åt det? Och sen så också måste du ställa dig frågan. Ska vi göra någonting åt det?
Mm.
Det är liksom det här problemfokuset många har. Det är ju en separat liksom grej så att säga. Men att nej, men det här, det är så mycket problem med det här, det är problem med det här, problem med det här. Mm. Du måste ju också se till möjligheter, tycker jag.
Mm. Det är smart. Det är ju ganska svårt också med fem varför. Det är väldigt lätt att liksom man efter två varför så blir det svaret därför. Liksom. För det är väldigt svårt att gå så djupt som kan behövas. Man måste tänka lite utanför boxen ofta.
Ja, det är förskolesvaret, det är så här, därför att. Mm. Och sen så, då hänger ju smockan i luften, eller hur? Det vet ju alla som har gått på dagis.
Ja.
Nej, men jag tycker det är liksom det som är... Det lovar liksom, det är ganska lovande med fem varför, men efter ett tag så kände jag att smockan hänger i luften. Säg inte det där igen, alltså. Kommer något kreativt istället. Och då, där tycker jag att fem vad får sin plats där. Okej, vad ska vi göra åt det här? Ja, men då ska vi göra det här också.
Mm.
Och ibland är det så att det faktiskt inte spelar roll. Det kanske var en engångshändelse.
Mm.
Så att,
då är svaret därför.
Då är svaret därför. Därför att. Och så, så stänger vi den. Det är så här, om du analyserar till exempel kod och tänker så här att, ja, men varför ser det ut så här, varför ser det ut så här, varför ser det ut så här, då är det faktiskt intressant att säga så här, vad kan vi göra åt det här?
Mm.
Vad kan vi göra åt det här extra abstraktionslagret? Kan vi inte bara ta bort det? Ja, det kanske vi kan. Men vad ska vi göra åt det här då? Ja, då behöver vi göra någonting åt det. Okej, är det värt det? Ja, det är absolut värt. Eller nej, det är det inte.
Mm.
Vi kanske får anledning att återbesöka det fem varför, men nu tycker jag vi kastar oss över huvudämnet.
Absolut.
Vad ska vi kalla huvudämnet, så att säga? Du sa transformera din organisation, eller mutera din organisation.
Mm.
Ja, jag gillade det.
Zombie-mutera.
Zombie-mutera. Nej, du ska inte bli en zombie. Men det ska vara liksom...
Jo, men zombier är coola. Vi vill ha zombies.
Jag tycker också att zombies är coola. Om de inte försöker tugga på mig.
Alla utvecklare så... brains.
Jag skulle vilja... Vad ska vi säga? Måla upp lite grann en bild...
En problemställning kanske?
Ja, en problemställning, precis. Och sen så tar vi lite grann därifrån.
Mm.
Och sen så några så här, det här förutsätter vi också. Men kunder förr i världen, eller vissa anser fortfarande att kunden är kungen, någon form av kunglighet. Customer is king.
Mm, precis.
Engelskt begrepp.
De har ju alltid rätt.
Kunden alltid, precis så heter det på svenska. Kunden har alltid rätt. Och nu är det inte bara så att det här var sant förut. Kunden har alltid rätt. Sen kan vi diskutera hur rätt kunden har. Men om kunden alltid hade rätt förut, då har kunden ändå mera rätt nu och dikterar villkoren ändå mycket mer nu.
Mm.
Så kunden är någon form av halvgud.
Mm.
Den har gått från att vara kung eller drottning till att bli någon form av gudom.
Mm.
Och jag hävdar här för att förr kanske vi har haft någon form av så här problem att leverera. Eller vi har inte haft leveranskapaciteten. Har inte funnits på jordklotet på något sätt.
Mm.
Men nu finns det massvis med företag med en otrolig leveranskapacitet. Om de skulle anstränga sig och lyssna på sina kunder.
Just det.
Du kan ju fortfarande leverera en massa junk. Men då kommer du inte sälja någonting. Och det är det jag menar med att kunden har blivit någon form av gudom.
Just det.
Kunden har i mycket större utsträckning idag. Så byter kunden letar efter någonting. Och kunden har gått ifrån att vara liksom någon person eller individ som passar produkten. Och vara väldigt lojal mot en leverantör. Till att bli den som letar upp nya produkter och nya leverantörer. och kunden har tyckt att gått ifrån att ja, men jag är nöjd med det här till att nej, men den här produkten är kass. Jag letar någonting, letar någonting nytt.
Mm.
Och det sätter ju leverantören i en annan ställning också. Den har gått ifrån att tycka oj, vad kunder är krävande. De har gått ifrån att försöka göra ett enklare erbjudande som passar alla. De försöker göra saker och ting billigare. De försöker komma upp i värdekedjan genom att göra en premiumprodukt.
Mm.
Eller tävla med pris.
Mm.
Men det går inte att göra längre på samma sätt om du vill sticka ut.
Ja, det är möjligt. Om man inte är Biltema.
Ja, jag vet inte vad de funkar ju fortfarande med någon form av så här massproduktion, eller hur?
Mm.
De levererar ju det som vi kallar stapelvaror.
Ja.
Men jag hävdar att mjukvaruföretag, och det är väl lite grann där vi tar avstamp idag då. Titta på det här och se att mjukvaruföretag som kan inte leverera stapelvaror. Det är väldigt, väldigt få företag som lyckas med att leverera stapelvaror.
Vad ska man leverera istället då? Anpassade varor?
Ja, det tycker jag. En skräddarsydd, liksom en väldigt värde, en så här kundorienterad leverans eller kundorienterad sak som levererar värde för en kund.
Som så här hamburgerkedjor och Subway.
Ja, nej, men jag tänker att du kan få förklara vad du menar där med hamburgerkedjor och Subway. Vi pratade lite grann om det här i uppsnacket.
Som McDonald's. De har ju standardiserat sina hamburgare.
Ja.
Du kan ju köpa en Big Mac eller en McFeast typ. Men som du till exempel går på Subway och ska köpa en baguette, så får du ju liksom en miljard val. Jag kommer ihåg att jag var i USA och gick in på någon sån där. Och jag höll på att gå ut igen för det var för mycket val. Så här, hur lång ska den vara? Vilket bröd ska det vara? Vad ska det vara för smör?
Ja.
Vilken fyllning?
Ska du ha kalkon eller nötkött på den?
Ja.
Ska det vara cheddarost eller något annat?
Men då det är ju i allra högsta grad kunden i fokus. Det är kunden som väljer, anpassar sin vara helt och hållet. Då, liksom. Mm.
Ja, så istället där då. De har ju inte standardiserat produkten.
Nej.
De har ju standardiserat processen.
Ja, precis.
Och det är det vi kan göra som mjukvaruutvecklingsföretag också.
Ja.
Vi blir bra på att leverera någonting som kunden vill ha. Men vi levererar ju inte samma sak hela tiden till kunden.
Nej.
Utan det är sättet vi levererar på. Vi levererar en litet värdeinkrement varje dag. Vi pushar ut det till kunden via någon app eller via en webbsida.
Mm.
Det är den processen som vi kan standardisera. Inget annat går inte att standardisera.
Sen nu finns det ju folk som inte håller med om sånt.
Nej. Nej, vad tänker du på då?
Ja, men jag tycker det är allt för ofta är diverse röster gör sig hörda att de tycker att det ska gå så här. Allting är bara byggstenar.
Mm.
Som inte förstår att varje problem är unikt liksom.
Mm. Jag väntar fortfarande på någon form av lyckade experiment med det. De här standardiserade byggstenarna.
Ja.
Jag har inte sett det ännu, men jag kanske kan bli lite överraskad någon dag. Mm. Jag förhåller mig lätt skeptisk just nu.
Ja.
Nej, men jag tror att det vi både du och jag är överens om det här, tror jag, att vi måste bort från liksom massproduktionstänket.
Absolut.
Och det kanske många som håller med om, men inte riktigt vet hur. Så då vi tänkte berätta i alla fall hur en väg bort från det här skulle kunna se ut.
Mm.
Och vi tar då avstamp i att vi använder kunskapen från våra kundkontakter.
Japp.
Och vi kommer också krävas att, då utgår vi från att alla vet då vem som är kunden. Vet ni inte vem som är kunden så att säga, då är det liksom, gå tillbaka till ta reda på vem kunden är. Sen kan ni börja använda kunskapen från vad kundkontakterna då.
Mm.
Det betyder också att vi behöver vända lite grann på hierarkin. Så om vi förr i världen hade en chef uppe i någon form av hierarkisk organisation, och då vill jag att ni tänker er en en liten cirkel, ett streck och sen så massor med andra cirklar under det här och sen så massa undercirklar under det där som ett en riktigt så här, ja, vet inte, ett organisationsdiagram med en jäkla massa grejer på botten och bara en stor cirkel på toppen.
Mm, med spetsigt hår.
Mm. Och då tar vi hela den här och så vänder vi den upp och ner.
Mm.
Och så de som är liksom mest, de som har flest av i den här organisationen, de som har, sitter närmast kunderna, det är de som kommer bli det som vi kommer jobba med mest här då. De har mest kundkontakt, de har mest information som är värdefull och det är den vi ska omsätta och använda när vi liksom blir bättre på att leverera den här produkten till kunderna.
Ja.
Så chefen går från att vara någon form av styrinstrument till att bli någon form av stöd istället. Och se till att organisationen kan leverera. Och personal med kundkontakt, de blir experterna.
Mm.
Inte som i den här tayloristiska drömmen att det sitter någon på toppen som kan ha svaren på allting. Och sen så lär den personen bara ut alla andra.
Pekar med hela handen.
Ja, och så lär man ut dem tillräckligt bra. Och sen så bara blir det någon form av packåsner som utför någon form av arbete.
Mm. Kodapor.
Mm. Nej, men jag tror ju då att vi kan förändra våran affär i fyra steg. Först så behöver du se dig om, orientera dig. Sen så tänker du om och sen så försöker du inspirera och din organisation och sen så bygger du om den. Om man nu kan bygga om en organisation, jag tror inte det.
Mutera den.
Mutera den. Så jag tänkte att de här fyra stegen kommer vi gå in i detalj snart.
Mm.
Innan vi gör det så vill jag att vi kanske först av allt är överens om vad en bra affär betyder så att säga. Vad är en bra affär? Och det här har jag snott ifrån, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men forskning har liksom kommit fram till att de här sex punkterna är de flesta överens om utgör ett företag. Lyckas ett företag med de här, då kommer de överleva.
Mm.
Fortleva. Och det handlar om att optimera sina kostnader, hitta på nya saker, öka kunders nöjdhet, öka de anställdas nöjdhet och vara annorlunda och erbjuda en annorlunda sak. Och då kan du liksom förbättra lönsamheten. Det finns några saker här som jag tror att de flesta tycker så här, ja men det här håller jag med om, men det här med att öka anställdas nöjdhet.
Mm. Det var lite oväntat. Men det låter logiskt.
Det låter logiskt. Och det är väldigt få som fokuserar på den skulle jag säga.
Ja, absolut.
Jag tycker att den sticker ut lite grann här för att de andra är väldigt så där, vad ska vi kalla det? Universitetsutbildningsorienterad. Så här, men det är klart vi ska optimera kostnader och förbättra lönsamheten. Sen så kommer några som inte är riktigt är lika så här självklara.
Mm.
Vi ska vara annorlunda och erbjuda annorlunda saker och hitta på nya saker. Och sen kommer två stycken som är så här, öka kunders nöjdhet. Ja, vadå öka? De kan väl gå någon annanstans. Vi säljer våran grej.
Mm.
Och sen kommer det där sista liksom, som öka anställdas nöjdhet.
Mm, precis.
Och jag tror, det här kanske inte är helt så där logiskt och följer någon form av resonemang, men genom att vända på en pyramid då och sätta de liksom så här merparten av vad ska man kalla det, de som är nära kunderna, närmare kunderna och låta dem bestämma mycket mer,
mm.
då tror jag att du automatiskt kommer öka de anställdas nöjdhet.
Mm, det är möjligt.
Jag vet inte hur du funkar, men eller våra lyssnare funkar, men jag går igång på att lösa problem åt andra.
Ja, precis. Det handlar ju om att känna sig nyttig. Liksom.
Så om jag känner mig nyttig på jobbet, då är det mycket roligare att vara på jobbet.
Absolut.
Än om du bara liksom går dit och sitter av tiden.
Mm.
Jag kan inte tänka mig någonting mer själadödande än liksom att gå till ett kontor, sitta där, stämpla in och titta på klockan.
Mm.
Ja, nu är det bara 3 timmar kvar till lunch.
Ja. Ja, nej, det är nog faktiskt sant att det är nog ett jättebra sätt att öka. Det är nog mer effektivt än att byta kaffe i kaffeautomaten till och med.
Ja, men autonomi. Jag vet inte hur ofta jag har sagt det, men jag älskar det. Mm. Jag tänkte att jag skulle försöka mig på att demonstrera skillnaden mellan de här två fundamentalt olika synsätten eller liksom sätten att driva en organisation på. Mm. Och det är 10 stycken grejer som jag vill gå in på här. Och det är antingen eller. Du gör antingen eller i ett företag när du driver det. Det är inte liksom, det är inte en glidande skala här faktiskt. Utan nu är jag så där
svart eller vit.
Nu är jag så här svart eller vit som jag kanske inte vanligtvis är. Men det är så här att antingen så kör du prognosdrivet eller så kör du behovsdrivet. Mm. Prognosdrivet då det är, ja, men du har en lång backlog. Du slänger på lite saker, lite mer så här utifall att. Och du siktar på 100% nyttjandegrad på din personal. Mm. Som att du vore, att du liksom, det vore maskiner, små maskiner som jobbade i en större maskin eller delar kugghjul i en större maskin. Mm. Den här maskinen ska snurra riktigt fort och jobba riktigt hårt. Mm. Vi kallar
det liksom heltidsstudiemannen.
Ja. Precis. Och vi kallar det här arbetssättet för arbetssätt A eller synsätt A. För att inte lägga några värderingar i det hela. Sen har vi synsätt B. Och det är lite mer behovsdrivet då, då. Där har du inget lager. Du har ingen lång backlog till exempel. Och viktigast av allt, det är okej med Slack. Eller Slack. Mm. Och då tänker jag inte på den här oerhört populära maildödarappen.
Nej.
Utan jag tänker på att lite Slack i organisationen. När någon säger Slack till mig, då tänker jag med tömmarna på en häst som någon sitter och håller i.
Aha.
Att de inte är så här stramt, att de inte är så här hårt dragna. Mm. Utan det finns lite så här, de hänger lite.
Mm.
Det finns lite att ta av. Det är Slack för mig. Jag vet inte vad du får för bild i ansiktet. I huvudet.
Men hur ska hästen veta åt vilket håll den ska gå om man har Slack i tömmarna?
Ja, men ibland så drar det lite i tömmen. Eller så signalerar du på något annat sätt, lite mer subtilt.
Ja, okej.
Okay. Vi får fråga vår arbetskamrat Lennart här.
Ja. Brukar du ha Slack i tömmarna? Fråga.
Mm.
Nej, jag vet faktiskt inte vad jag får för bild.
Du förstår vad jag menar.
Jag får en bild av en slacker.
Ja, men det är ju det som,
fast på ett bra sätt.
Ja, exakt. Jag tror att det är det som är det här att många tror att det är dumt att sitta och vila och inte ha någonting att göra.
Mm. Men det är ju det, ofta så har man ju någonting att göra ändå.
Ja. Eller så kanske du inte måste göra det bara för att göra någonting överhuvudtaget.
Nej.
Ja, sen har vi nummer 2 här. Gör allt kontra ta bort oönskade krav. Och den här tycker jag är så himla skön. Den här gör allt-mentaliteten är liksom, då ska vi jobba fort. Allting måste hinna med. Vi måste hinna det här. Det här måste hinna med. Pressa in en story till i den här sprinten.
Mm.
Det är bra. Då hinner vi med det.
Hela kravspecen måste ju implementeras.
Exakt. Allt måste göras, annars blir det inte klart.
Mm.
Jag får nästan lite så här magont när jag liksom jagar upp mig själv med de där orden. Men då har vi kontra det här för att ta bort oönskade krav. Så här, då minskar du bördan istället. Ta bort det här. Vänta, behöver vi verkligen det här?
Mm.
Välj bort någonting så kommer du vara klar fortare.
Japp. Yep.
Det är lite kontraintuitivt. Mm. Ta bort lite funktionalitet och vi kanske klarar oss utan den.
Mm.
Då har vi det här nästa grej då. Nummer 3. Prioritera kontra gör någonting på anmodan. Om du jobbar med prioritering hela tiden, då kommer du så här tvinga in nya saker. Nej, nej, den här är viktigast. Nu kör vi den här. Nej, 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 nej. Vänta, nu är den här viktigast.
Mm.
Det är också väldigt stressigt. Och istället då enligt det här B-synsättet, då gör du klart, det är ju klart saken. Eller så släpper du den helt.
Mm.
Det är mycket mer den här single piece flow.
Mm, precis.
Gör klart den eller släpp det.
Och gör något annat istället.
Vilket leder oss in på punkt nummer 4. Antingen klumpar du ihop saker och kör upp det, eller så låter du det flöda.
Mm.
Du har de här stuprörsorganisationerna, eller funktionella team, eller när du kör Scrum i sin enklaste form.
Mm.
Det handlar ju om att klumpa ihop saker.
Batcha.
Ja. Men, eller som i ditt exempel här med hamburgerrestaurangen kontra smörgåsrestaurangen.
Mm.
Att låta det flöda. När du låter ett arbete flöda genom en process istället. Du gör det klart. Du liksom har ett single piece flow. Punkt nummer 5. Kontinuerlig förbättring kontra en kontinuerlig värdeström.
Mm-hmm.
Vi har pratat ganska mycket om kontinuerliga förbättringar. Att liksom, det här du måste, continuous improvement.
Mm.
Du kan alltså, det finns ju ett enkelt sätt att ha noll fel.
Om man bygger ingenting.
Exakt. Det är det absolut enklaste, att inte få några fler, ha några fler fel.
Ja.
Men då får du ju inte heller något kontinuerligt värdeskapande.
Nej, det är sant.
Då skulle jag säga att du håller på att gräva din egen grav. Om du tänker på, resonera på det sättet.
Ja.
Och nu kommer vi in på det här med fem varför igen. I det här system A eller A-tänket så har vi den här rotorsaksanalys. Och det är ju fem varför.
Ja.
Men i det här B-tänket har du en rotkostnadsanalys. Och det är inte riktigt det jag snackade om förut. Men det knyter an lite grann till det. Att du måste också se till vad det är värt att åtgärda det här.
Mm, just det.
Så att kostnad är väl kanske inte helt rättvist. Men det kanske är helt värdet liksom i att, ja men vi har ett problem här, absolut, den här packningen är kass. Men är det, vad är det värt att fixa det då?
Mm.
Ja men det är jättemycket värt, för annars måste vi lacka om alla bilar. Mm. Okej, men det förstår jag. Så det är kanske lättare att se det här i så här någon form av bilproduktionskontext.
Mm, precis.
Och min erfarenhet är att det är svårare att se sakers rätta värde i en informationsintensiv process som mjukvaruutveckling är.
Ja, just det. Det kanske bara är att torka av bakskärmen.
Ja, skulle kunna vara.
Och då kanske inte är värt att åtgärda det.
Nej. Ställer in en kille där med ett skitschysst sämskinn.
Ja.
Det är det billigaste jag kunde komma på. Men vi analyserar orsaken liksom och följer upp med vad det kostar.
Mm.
Det är 4 stycken kvar här. Vi har här, vi pratade lite grann om det Kunevin-avsnittet. Ett standardiserat arbetssätt eller praxis.
Mm.
Kontra uppfinn nya standarder eller jobba liksom fram en ny standard.
Mm.
Vi kan ju väldigt sällan arbeta med på ett standardiserat, liksom standardiserade komponenter eller sätt. Sådär. Vi har ett visst tillvägagångssätt som är någon form av standard eller en bra praxis.
Mm.
Det är bra att testa sina prylar. Men ibland så behöver vi ändå uppfinna nya saker ganska ofta.
Ja.
Sen en annan grej är, eller den sjunde sak då, är mäta utfall kontra mäta kapacitet. Många unga organisationer eller organisationer som börjar med mjukvaruutveckling, de fastnar i någon form av så här planeringsskede och liksom räknar tid och liksom ser så här, okej, hur mycket kan vi få gjort den här sprinten? Då räknar stories eller använder gummibjörnar eller vad fasken det nu kan vara.
Mm.
Här vill jag göra en liten analogi här. Om du har en bil som har en tank som tar dig 30 mil.
Mm.
Då spelar det liksom ingen roll att du vill åka på en 50 mils resa. För du kommer inte komma fram där då. Om du sitter och räknar och kollar så här. Men 30 mil, ja jo men... Då kommer vi komma exakt hit. Och det är bra. Vi kommer 30 mil, det är bra. Men vi kan ju aldrig komma på en 50 mils resa då. Om vi inte försöker öka vår kapacitet.
Ja.
Vi ser till att, nej men, vi ska tanka någonstans. Det är bra. Då kommer vi faktiskt kunna klara av den här 50-milsresan. Var ska vi tanka? Det är att fokusera på kapaciteten istället för att mäta någon form av utfall.
Just det.
Den näst sista där då är att i system A, eller tänket A eller organisation A, så jobbar vi enligt spes. Kontra B då, vi gör vad som spelar roll. Och jobbar vi enligt spes, då kör vi sprinten klart. Vi kör det stod det här i spesen. Vi har hela spesen, den ska göras, hela backloggen. Yep. Inget annat. Kontra, vänta här nu, vänta. Det här, det står så här i spesen, jajamän, den här storyn säger så här. Men, spelar det någon roll för kunden? För att jag hörde precis det här. Eller om det kommer in någon och säger så här, nej men, hallå, det där är inte viktigast just nu. För all del så håller ni på med det och jag sa att det var viktigast förra veckan. Men nu är det så här. Vi har fått nys om det här och det här. Nu kör vi på det här istället.
Just det.
Jag har ett sånt intressant exempel när banken som jag jobbar på nu lyckas köpa en ny lånestock. Det var en annan banks kunder som den här banken hade gått i konkurs. Och då kunde banken som jag jobbar på för då, kunde köpa en lånestock.
Mm.
Och fick vi in den i vårt system för månadsskiftet, ja, då skulle vi kunna tjäna lite extra pengar på det. Men då står ju inte jag där och bara, ja du, hallå, vi är ju mitt i en sprint här.
Ja, då får vi göra premature termination.
Exakt. Utan det är bara så här, okej, bra, så här, vi kan tjäna några spänn på det här. Då gör vi det istället. Och den sista här då som jag, ni som är lite vakna har kanske förstått det här att vi tittar på ett system här. Och det här är liksom så här, personlig prestation kontra systemets utfall. Liksom system A tittar på en personlig prestation. Lyckas den här personen? Ja, den går på 100%. Ja, det är jättebra så här. Får vi alla personer att köra 100% utilization? Ja, det är bra. Då kommer vi lyckas. Medan det är bättre, anser jag då. Och nu lägger jag lite värdering i det här för att ni kanske har förstått att det är system B vi pratar om här. Det är dit vi vill ta oss.
Mm.
Vi kollar på systemets utfall. Vi samlar lite data. Vi undersöker kundens behov. Vi kollar verkligheten. Är det så här att vi lyckas med det här? Jobbar systemet på bästa sätt? Funkar komponenterna tillsammans? Inte bara att varje komponent för sig.
Mm.
Då funkar det.
Ja, det är ändå sättet att få reda på att man gör rätt saker. Jag kommer att tänka på en historia.
Mm-hmm.
Jag vet inte om vi har dragit den förut. Men har du hört den här om stenhuggarna?
Ja, jag tror det. Men det var länge sedan. Vi pratade om den i urprojektet. Tror jag.
Var det så?
Ja, ja jag tror att du... Kan du inte dra den? Jag gillar den.
Jo, men det var ju någon gång för jättelänge sedan. Det var en person som såg några som höll på hög sten.
Mm.
På en byggarbetsplats. Så han gick fram till en person där och frågade, vad gör du för någonting? Och då fick han bara svaret, jag hugger sten. Ja, men det var inte riktigt nöjd med det svaret. Så han gick till nästa person och så frågade han, vad håller du på med?
Mm.
Och nästa person då, han sa att, jo, jag försörjer min familj. Ja, då kom han ju lite närmare så där, men han var ändå inte riktigt nöjd. Så han frågade tredje personen där vad han höll på med. Nej, jag bygger en katedral, sa han då.
Ja, jag tycker att jag älskar den historien. För att jag känner mig ibland, alltså jag kommer ihåg när jag hörde den första gången där. Och det var mer så här fasken, jag känner mig som en katedralbyggare.
Mm.
För att jag liksom känner att jag... Det finns ett syfte med det jag gör.
Ja,
det kanske ser ut som att jag sitter och skriver kod. Men det är för ett högre syfte.
Ja.
Och ibland så kände jag att vissa var inte alls katedralbyggare.
Nej. Det är säkert flera stycken som man frågar om och så. Nej, jag programmerar.
Ja. Jo, men jag tycker det passar så himla bra in i det här också. Jag satt och liksom tänkte på så här, ja visst, den här katedralbyggaren då. Är det jag? Okej, okay, och vad? Den här katedralen då, är det, liksom, är det koden vi gör? Eller är det liksom så här att vi förnöjer kunder?
Mm.
Jag vet inte vilket det är, men så här, så, du kan ju zooma ut på det ändå mer också om du vill bli så här riktigt filosofisk. Så här, okej, okay, det finns en gud, antar jag, om du bygger en katedral.
Ja, det är sant.
Är det kunden då? Som är guden? Som, eller, ja, och så kan man ju bli jättefilosofisk. Jag tycker att det, jag tror du kan illustrera väldigt mycket saker med den där storyn.
Mm.
Men jag skulle vilja använda det insticket till att bara säga att vi rör oss i ett system, helt enkelt.
Mm, precis.
Och det här systemet är vår organisation då, som vi har på något sätt sagt att ja, men det är den vi ska mutera.
Ja, systemet är mer än koden.
Ja, produkten. Det är absolut. Helt klart. Det finns inom, jag tror att det var en kille som hette Boyd. Mm-hmm. Som var någon form av flygares, eller inom militären var han i alla fall. Han myntade det som kallas för någon sån här OODA-loop.
Mm-hmm.
Och det är en cykel som på amerikanska eller engelska. Observe, orient, decide and act.
Just det.
Och det är lite grann det vi behöver göra med vår organisation. Vi behöver observera. Och vi behöver orientera oss. Och sen ska vi bestämma oss. Och sen ska vi liksom agera på det.
Ja.
Så vi börjar liksom... De här fyra stegen är... I organisationssammanhang så skulle jag säga att det handlar lite grann mer om att först så ser du dig om. Sen tänker du om. Och sen så inspirerar du din omgivning. Och sen kanske strukturerar du om din organisation.
Just det.
Så jag tänkte att vi pratar om de här fyra stegen och hur du kan bete dig, för att när du har gått igenom de här fyra stegen, då har du lärt dig i princip hur du kan mutera din organisation.
Mm.
Och sen så är det här en loop då som är odla-loopen.
Ja.
Du måste gå tillbaks till att se dig om igen, tänka om igen, kanske fundera om, inspirera om din omgivning, inspirera den igen. Och sen så strukturerar du om igen.
Ja.
Så här, muterandet är ingenting som du gör en gång och sen bara, ja, där satt den. Nu har vi den perfekta organisationen.
Nej.
Utan du gör det här i små inkrement hela tiden.
Evolvera.
Det älskar jag.
Evolution. Mm. Det är ju lite det det handlar om. Det är ju som Darwin liksom.
Mm.
Det är inte bara ett steg. Det är miljarders, nej, miljoners små steg liksom.
Jo, men det känns på något sätt lite lugnande när det är små steg. Och du inte behöver sätta det stora steget, jätteklivet på en gång.
Nej, precis.
Det där kommer jag bort mig själv ibland flera gånger. Känner att jag måste sätta den på första.
Mm.
Det är därför jag älskar att röra mig i miljöer som känns säkra. För då vet jag att jag kan misslyckas.
Mm, precis.
Så det inte bara blir så här stort, flätt pladask. Men det är lite intressant också hur just det med så här tankegods funkar. Och liksom hur det formar din framtid. För att du kan liksom sitta och teoretisera och komma med principer. Och sen kommer du till någon form av tänkande där då. Och utifrån det här tänkandet så kommer din nya design. Och sen ska du på något sätt implementera det där i en organisation. Eller se till att ja, men det här beteende, dina nya tankar och din nya design får resultera i någon form av nytt beteende. Som i sin tur kanske blir en kultur.
Mm.
Och sen då slutligen så har du någon form av oj shit vad vi presterar nu. Nu genomför vi det här. Nu funkar det. Då kommer du hela tiden tillbaka till det här att okej, okay, vi har våra teorier och principer, men sen kommer ett tänkande. Om det går snett i tänkandet, då kommer liksom det andra, det som uppstår där, det kommer ju också bli koko.
Just det.
Så det är någon form av allting som följer efter tänkandet, det är någon form av någonting som uppstår. Men i den här CD-omfasen så Och det här har jag snott ifrån en bok som heter Sense and Respond.
Mm.
Det här, jag gillar det här mycket. Det här, där pratar de om olika krav eller önskan på en, eller behov. Olika typer av behov som finns på en, i en organisation.
Mm.
Du har en form av, de kallar det för, jag drar igenom här lite snabbt på engelska för de får en rätt så klatschig akronym.
Mm.
De fyra olika behoven som finns är creation, opportunity, restorative och external. Och det här blir ju core. Mm. Det är lite krystat. För när du liksom borrar i det här, då förstår du att det kanske inte alltid är helt rätt. Men core är rätt klatschigt. På svenska så blir det inte riktigt lika coolt, fast det blir någonting som blir unikt. Umre har jag fått det till. Då har någon form av, istället för creation då har jag valt utökade behov. Jag ska förklara varför här. Och istället för opportunity så har du möjligheter. Istället för restorative så har du reparationsbehov. Och external blir externt skapade behov.
Mm.
Så den som skiljer sig lite här då är den här creation som jag kallar för utökade behov. Men lägg umre på minnet eller core.
Mm.
För det är det här som du, när du ser dina krav ur det här, eller dina behov ur det här perspektivet, så kommer du förmodligen ändra dig lite grann, hur du beter dig. Och vi är fortfarande i den här CD-om-fasen. Du ser dig om i din organisation och försöker orientera dig.
Mm.
Så när utökade behov, det handlar mycket om så här, okej, hur får jag som kund ut mer värde av den här produkten som jag använder mig av? Vad mer kan jag göra med den här produkten?
Mm.
Sen har vi den här möjlighetsbehovet som kunden står inför. Typ, jaha, du har en kund som besöker dig eller använder din produkt, men de känner att, nej, vad fasiken, jag kan inte använda den till fullo. Till exempel, du går till en restaurang och sen så, det här är en hamburgerrestaurang. Och sen så kommer någon in och bara, du är inte så jävla sugen på hamburgare idag. Har ni pizza?
Mm-hmm.
Nej, vi har inte pizza. Men en riktigt så här klyftig restauratör, andra gången han hör det här, då bestämmer sig den här personen för, som driver en restaurang, shit, pizza, det kan jag göra. Jag fixar det här.
Mm.
Det har ett möjlighetsbehov. Och så till slut så kanske med pizzan dyker upp som på menyn då. Det kanske inte evolverar liksom så fort. Det kanske blir som en, jaha, dubbelhamburgare, kan du sopa ihop en sån? Absolut, inga problem. Och sen dyker dubbelhamburgaren upp på menyn.
Mm.
Det har vi det här möjlighetsbehovet. Sen har vi det här reparationsbehovet. Och den är lite, det här är, då har vi glidit in till, vi har två positiva behov. Och det är de här utökade behov och möjlighetsbehov. Det här reparationsbehovet, det är en negativ tryck på organisationen. Och det är någonting när du gör någonting fel som organisation. Typiskt, men vad fasiken, det här får ni fixa. Typ att ni skickar någonting fel. Du säljer skor på nätet och så skickar du fel par skor. Nej, det här får ni fixa. Så skickar de tillbaka dem och då får du ett tryck på organisationen som du inte vill ha. Du vill inte hålla på och reparera saker så att säga.
Nej.
Och inom mjukvara så är det absolut enklaste där, det är ju liksom saker som slipper ut i produktion som inte ska vara där, som orsakar manuellt arbete till exempel.
Mm.
Men här kommer en liten sådär, litet tips. Automatisera aldrig fixar för reparationsbehov.
Mm-hmm.
Utan här ska du liksom fixa åtgärder, här ska du åtgärda grundorsaken istället. För om du liksom automatiserar fixa på reparationsbehovet, då kommer kundorganisationen, de här personerna som är närmast kunden, de kommer känna sig maktlösa och inte veta hur, det här är fel. De kommer inte kunna göra någonting åt det här, utan de känner bara, ja, men det är så här vi fixar det, men det är liksom automatiserat, men det här är bara slöseri. Sen har vi den fjärde och sista behovet då, det externskapade behovet. Här har jag ett så här underbart exempel på det, och det är när jag reste mycket till USA förut Och internet var lite så halvnytt. Eller i alla fall på hotell. Så var det liksom en sån här ny grej. Nej, men det ingår wifi på hotellet.
Ja.
Men bara för en device.
Mm.
Det är ju så här. Okej, här kommer datanörden Ola. Med sin platta. Mobiltelefon. Och en dator.
Ja.
Och ska försöka liksom. Men vad tusan. Så kopplar jag upp datorn. Och sen så försöker jag surfa lite på telefonen. Men då har ju datorn kopplat ner och vice versa.
Mm.
Men vad gör jag då? Nej, men då tar jag med mig en router.
Ja.
Och kopplar upp på nätet. Eller sätter in den i liksom i det internetuttaget. Så sätter jag upp min egen lilla hotspot där. Och då helt plötsligt har jag det här externa behovet. De kan inte leverera sin tjänst. Nej, då går jag och köper en router istället. Och sen så, jag tror inte att det blir någon större skillnad av det här. Men det skulle, om du har en riktigt dålig tjänst, då skulle du kunna dyka upp en hel underkategori med så här. Ja, men vi säljer väldigt mycket routrar på flygplatser. Fan vad märkligt. Det finns också en sån här liten, du kunde köpa ett amerikanskt telefonabonnemang. Och så var det liksom en liten personlig hotspot som en liten låda du köpte med dig.
Mm-hmm.
Och så hade du liksom fritt antal gigabyte surf på den där lådan. Och det är också bra att ha när du inte vill roama i USA.
Ja.
Det här behovet har ju försvunnit nu.
Mm.
Det här liksom externa. Och det är därför det kallas för någon form av så externskapat behov. Det är en marknad som är väldigt, vad ska vi säga, flyktig att göra business på.
Ja, just det.
Så du får börja med att analysera din CD-om och se så här, okej, vad gör vi mest affärer någonstans? För att, som jag sa, det här externskapade behovet, det är en flyktig marknad. Reparationsbehovet vill du inte hålla på med heller. För det är bara dyrt.
Mm.
Så du vill hålla på med utökade behov och möjlighetsbehoven. Och enligt studier och litteratur som jag har tittat på så handlar det alltså om enstaka procent som görs affärer på i det här utökade och möjlighetsbehov som segmentet då. Så i UMRE ska du jobba med
Ja.
Och ni som vill fördjupa er här, ni går till boken Sense and Respond som vi kommer länka till och läser mer om Core.
Mm.
Då hamnar vi i nästa steg då, det här steg två. Okej, du har sett dig om. Nu är det dags att tänka om.
Ja. Yep.
Och typiska kommentarer som du kan få när du håller på och tänker om, som du liksom vill på något sätt bemöta. Det är så här, ja, det där har jag testat. Det funkar inte. Ja, om vi gör så där, då får vi problem.
Ja. Yep.
Eller, nej, alltså, nej. Gör bara som du blir tillsagd. Sluta. Mm. Och då har du liksom, det här är tecken som visar på att du tänker i dåtid. Så du behöver liksom tänka om lite grann här. Du behöver skapa någon form av ny framtid. Så det här är ganska bra tankeuppgift då i din själva tänk-om-fas. Att så här, du ställer frågan så här. Jaha, vem behöver olära sig saker? Och vad behöver de olära sig?
Ja.
Eller är kunderna så nöjda som siffrorna egentligen säger? Det är bra att ställa sig den frågan. Eller hur mycket kontroll har de anställda egentligen?
Mm.
Jag vill ju gärna blicka framåt här och inte tänka på saker och ting som händer så här i dåtid alldeles för mycket. Och sen finns det de som älskar att mäta. Okej, hur ska vi veta att vi är på rätt väg då? Jag är inte jätteförtjust i jättemycket mätningar. Men det här finns en ganska intressant sak. Att när du tänker om här så kan du fundera på. Okej, vad fasken är det vi mäter egentligen? Och då rycker vi fram en fyrfältare, eller hur?
Självklart.
Det är nämligen så att om du ska mäta någonting överhuvudtaget. Då ska du mäta det från början till slut. tänk den på y-axeln.
Mm.
Mäter vi en funktion eller mäter vi från början till slut? Mäter vi en funktion är liksom det där nere och mäter vi från början till slut är där uppe så att säga. Det är på den axeln. På x-axeln så har vi, spelar det någon roll för kunden? Ja eller nej?
Ja.
Då har vi en fyrfältare som ner till vänster då så här, nej det spelar ingen roll för kunden och här mäter vi bara funktioner.
Mm.
Typiskt skitdåligt mätvärde i en B-organisation, om vi vill färdas mot en B-organisation. För det är så här, aha, hur fort svarar vi på samtal? Hur många samtal per dag har vi?
Mm.
Hur många samtal per person kör vi?
Mm.
Låter det som kunden bryr sig om det?
Nej.
Nej, det gör de inte.
Vad har vi för testteckning?
Kunden bryr sig inte om det.
Nej.
Exakt. Så ska du mäta någonting så ska det vara från början till slut. Från ax till limpa. Och kunden måste bry sig om det här. Till exempel, hur lång tid tar det per behovstyp, alltså i den här umre, att åtgärda någonting eller att för någonting att gå från liksom ax till limpa.
Mm.
Ett utökat behov, hur lång tid tar det för kunden så att säga att få ta del av det? Någonting sånt, det skulle vi kunna mäta på. Så rita upp den här lilla fyrfältan och sen så alla mätetal som ni gör. Och så kategorisera dem. Kan ni sluta göra dem nere i vänstra kolumnen där? Sluta med hur fort ni svarar. Det är ingen som bryr sig. Det är typiskt. Nu ska vi sitta och kolla på individer här. Hur duktig är Tobbe egentligen? App, 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 app. Kan du inte trycka in 59 samtal på en dag, eller?
Ja.
Ja, men det var se dig om och tänk om. Nu tar vi de två sista här. Och det är att liksom inspirera eller få en organisation att liksom komma igång.
Mm.
Det
låter svårt.
Ja, det är skitsvårt och därför har jag bara i mina anteckningar skrivit en enda sak här som du kan göra. Det är att vara en förebild.
Ja.
Om du vill se ett beteende, var det beteendet själv. Gör så. Inte som min pappa lite så halvt skämtsamt brukar säga. Nej, gör inte som jag gör, gör som jag säger.
Ja.
Den, jag tycker den är kunglig. Liksom. Det tyder på viss självinsikt också. Men om du vill se ett beteende, gör det beteendet själv. Eller var det beteendet så att säga.
Ja.
För att jag pratade lite grann om de här, hur det går liksom från en teori och princip och ett tänkande. Och någonstans där i tänkandet. Allt som följer det. Den här designen av en ny, vad det nu må vara. Och verksamheten, hur den liksom sköter sig, ett beteende och en kultur växer fram och ett genomförande då. För att om du är i organisation A på den här lilla stegen så att säga som jag pratar om här, du går från teori till princip till tänkande till design till verksamhet till beteende, sen en kultur och sen ett genomförande. I system A där på teorinivå där tänker du på individfokus, medan i system B då är systemfokus. Vad gäller principer, då handlar det om att bemyndiga det i system A. Men bemyndigande som jag tycker är väldigt bra för all del, det trumfas ju mycket, mycket mer av om du är en person som definierar om verkligheten för andra.
Mm.
Det vill säga att du visar, men fasken, det går att göra på det här sättet. Så tittar de på dig bara, holy shit, kolla vad han gör. Kolla vad hon sysslar med. Jädrar vad det där blir bra. Och sen när du kommer liksom på tänkande, om du tänker på personlig prestation i system A, så i system B då tänker du på systemets prestation. Och om du i system A designar för top down, då i system B, då liksom tänker du värde som flödar genom en organisation. Tänk dig den här Subway-mackan, flyger genom din organisation. Om du på verksamhetsnivå liksom tänker på, nej men i system A då är det ett output-fokus. Vad kan vi trycka ut ur det här? Medan i system B då tänker du på att öka förmågan. Var tankar vi om någonstans? Hur kan vi komma 60 mil? Hur kan vi komma 90 mil med den här 30 liters tanken? Om du på beteendenivå då liksom tänker du så här, skyllen framför allt. Vem fasiken gjorde fel? Då tänker du liksom i system B, då tänker du mer så här, nej men vi uppmuntrar kreativitet. Det är okej att göra fel. Försök att liksom minimera impacten på felet, men det är okej.
Lemon tartification.
Just det. Det får du förklara en gång till. Den älskar jag. Den är bra.
Ja, vad var det för? Det var ju någon restaurang. Visst var det det? Någon så här fin restaurang, och så var det en underkock som de skulle servera citrontårta. Och de hade bara en enda kvar. Och han lyckades tappa den på golvet.
Ja.
Och det var ju så här, åh nej, åh nej, vilket stort misstag. Men huvudkocken där, han bara sa till honom att, vänta, stanna upp, titta. Titta vad snygg den är på golvet. Och efter det så har de återskapat den där sabbade citrontårtan. Så att de serverar de har en rätt nu som är en trasig citrontårta.
Jag tycker den är underbar.
Det är ju verkligen att så här, det är helt okej att göra fel. Därför att det kan bli någonting bättre av det.
Ja, och det leder också helt perfekt in på en kultur som i system A. Om de jobbar med förnekelse och liksom, nej, det där hände aldrig. Den där tårtan åkte aldrig i macken. Gör en ny!
Mm.
Så i system B då, där uppmuntrar du så här nya initiativ. Det hittar, nej men vänta, vi gör alla våra tårtor på det där sättet. Det är ju asgrymt.
Mm.
Och så kommer du till ett genomförande då, i system A. Där fokar du på siffror och medelvärden. Mm. Och sånt tråk, för att lägga lite värderingar i det hela. Men i system B, där strävar du efter själva syftet. Vad är syftet med vår organisation? Det är förnöja vår restauranggäst. Han ska få den coolaste tårtan någonsin. Hon ska få den godaste drickan någonsin. Alltså du liksom strävar efter att hitta det här syftet med hela din organisation.
Ja.
Du hör ju liksom hur glad jag blir när jag tänker på ett system B. Och det enda som går att göra, anser jag då, för dig som individ, är att vara en förebild.
Mm.
Lev den här som du vill att andra ska vara. Och för att knyta ihop den här säcken så går vi in på den sista, som handlar om att strukturera om.
Ja.
Det här var en ganska så där jobbig grej för mig när jag insåg att ett system begränsas. Eller du som individ begränsas ganska hårt av ett system. Regler, restriktioner och faktiskt fysiska begränsningar ibland. Tänk dig själv hur mycket du samarbetar med folk som inte sitter i din absoluta närhet.
Mm.
Det tar lite emot att lyfta den där telefonluren. Det tar lite emot att gå ner på plan 4.
Mm.
Men gör det. Och fundera på hur du kan strukturera om din organisation. Hur sitter ni på kontoret?
Tänk förr i tiden när det var kontroversiellt att sitta i kontorslandskap.
Men det är väl det fortfarande. Och kontroversiellt igen, så att säga.
Är det?
Jag förstår. Ja, det finns ju massa forskning som poppar upp hela tiden. Jag ser det flyga förbi mitt ansikte ganska ofta. I form av Twitter och lite sådana där. Så att, nej men kontorslandskap funkar inget bra. Och nu är det här det senaste, etc. Jag säger inte att alla måste sitta liksom i varandras knä eller i en ring och sjunga kumbaya. Utan det jag säger är att fundera på hur ni sitter och vad ni tycker känns effektivt och bra. Men utmana er själva också. För det är inte säkert att det är supereffektivt att alla får lugn och ro. Det är inte heller supereffektivt att alla avbryts hela tiden.
Nej.
Så klura lite grann på det. Flytta arbetet och inte personer. Och nu har jag gått ifrån att prata fysisk arbetsplats här. Utan försök att få det svåra arbetet till så att du lär upp personer som sitter nära kunderna att hantera de riktigt svåra grejerna också. För att de flesta strukturerar arbetet i form av så här first line support, en second line och third line.
Mm.
Och sen så får de flesta betalt efter det också. Men om du verkligen vill liksom skapa någon form av en organisation som jag tror på, liksom en organisation för framtiden, är liksom den här organisation B. Då ska du fortsätta lära upp alla så att de flesta kan och blir experter. Och sen så kommer de personerna stanna kvar. Och du behöver liksom inte fastna i någon sån form av så här att anställ flera som kan göra skräpgörat. De kan göra det billiga, de kan ta det first line support, så har du second line etc. Mm. Men om du har en organisation som kan liksom, där de flesta kan hantera så här riktigt svåra grejer, så kommer du liksom, jag tror de kommer vilja stanna kvar.
Mm.
Och bli den här liksom inspirerade individerna i en organisation. Det är, liksom, det är de som är närmast processen som ska mäta, analysera och förbättra. Vi ska inte ha någon så här, som du skojade om, så här, vad sa du, tidsstudiemannen.
Mm.
Som ska komma och mäta och analysera. Och framförallt så ska vi inte mäta och analysera hur många telefonsamtal som svaras hur fort.
Nej.
Jag tror att det räcker där helt enkelt.
Mm.
Jag vet inte hur vi ska försöka sammanfatta det här. Har du någon idé?
Mm, det har ju varit ganska mycket information det här.
Ja.
Men man kan väl i princip sammanfatta det som att vi vill ha en organisation som är kundfokuserad, kundorienterad och som muterar.
Ja.
Finns det så mycket mer att säga än så?
Nej, men det är mycket mer att göra än så att säga.
Mm.
Det här är lätt att säga och svårt att göra.
Mm.
Hur var det nu? Om man vill sätta upp sig själv på gästlistan eller väntlistan.
Mm. Då mejlar man podd@agicall.se.
Och så säger ni att om det nu finns en ledig plats till den här fräsiga, coola inspelningen, då vill jag gärna vara på gästlistan.
Ja.
Och om folk vill bara liksom chitchatta lite med oss, då, vad gör de då?
Ja, man kan använda mejl till det också, men annars så är ju Twitter väldigt bra.
Ja, det går fortast.
@vag_74 till podden.
Mm.
@elnestam till dig och @TobbeAnderberg till mig.
Ja. Och med de orden så tackar vi så mycket för oss den här gången.
Mm, tack så mycket.
Då hörs vi om 2 veckor.
Då hörs vi om 2 veckor. Ha det bra tills dess.
Hej då.
Hej då.